Stil.
I år är det 80 år sedan andra världskriget tog slut. Krigsåren och tiden efter kriget är förstås kända för sina tuffa förhållanden och villkor. Men ransoneringar och begränsningar gav också upphov till stora innovationer inom modet. Innovationer som påverkar hur vi klär oss än idag. Lyssna på Samtal med stil om hur kriget påverkade modet. När du vill i SR Play.
Italien är sinnebilden för det goda livet. Men de italienska bönderna drabbas hårt av klimatförändringens extremväder.
The climate of Sicily is changing, typical of tropics.
Lyssna på Klotet om hur italienarna ställer om sitt berömda jordbruk och om konflikterna kring det dyrbara vattnet, inte minst på Sicilien, där maffian än en gång utnyttjar en svår situation. Onsdag och söndag i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Och på söndagar sänder vi Klotet efter 4 nyheterna. Än så länge är det förmiddag. Klockan slår nu 11.
Ekonyheter. USAs president Trump har beordrat 2000 ur nationalgardet till Los Angeles efter flera dagars oroligheter. Protesterna rör landets migrationspolitik och inom 24 timmar ska nationalgardet vara på plats. Trump har också beslutat om maskeringsförbud för demonstranterna. Och vi håller oss kvar i USA. Huvudstaden Washington DC står just nu värd för den internationella Pride-festivalen World Pride. Syftet är att stärka HBTQ-rättigheter, men firandet präglas också av oro över presidentens politik.
Pride started as a protest and this year we're hoping to party and protest all in one.
Ja, det var både fest och protest när tiotusentals slöt upp för den internationella Pride-festivalen i Washington. Den regnbågskantade paradvägen passerade bara några kvarter från Vita huset och flera av deltagarna markerade mot Donald Trump.
So now that Trump's back in the White House, it certainly has lit a fire under a lot of us to get more involved, to be more out there, less passive.
Nu när Trump är tillbaka är det viktigare än någonsin att vara aktiv och protestera, sa Lauren och Britt Burr från Maryland. Trumps politik begränsar bland annat rättigheterna för transpersoner och det har fått vissa internationella grupper att avstå från att delta i Pride-firandet i Washington. Gina Lindberg, Washington.
Vi går inrikes. En man i 20-årsåldern utsattes för ett mordförsök utomhus i Märsta norr om Stockholm tidigt i morse. Han har förts till sjukhus med allvarliga skador och polisen kommer hålla förhör med flera personer men ingen är gripen. Kriminaltekniker ska genomföra en brottsplatsundersökning under dagen. Branden i en radhuslänga i Huddinge söder om Stockholm misstänks ha varit anlagd. Branden ska ha börjat i en personbil och sen spridit sig och flera av de boende fick evakueras i natt. Det finns inga uppgifter om personskador. Och dagen efter branden i Konstakademins hus i centrala Stockholm håller verksamheten stängt idag. Fastigheten har fått brand och rökskador och en del av konsten evakuerades till närliggande regeringskansliets Rosenbad. En första bedömning visade enligt akademin att branden började i ett elskåp. Men både orsaken till branden och ytterligare eventuella skador på fastigheten eller samlingarna utreds fortsatt. Så vädret. Den som vill se solen idag bör befinna sig i södra Norrland. Övriga landet får mest mulet väder och det kan förekomma en del skurar. I södra Götaland väntas senare idag ett område med ihållande regn. Och i allmänhet mellan 12 och 18 grader. Ekot med Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Pingsten är här, denna ljusa glädjehögtid. I Göteborg samlas folkmassor på arenan Nya Ullevi för att lyssna på en älskad musiker vid namn Håkan Hellström. Betlehemskyrkan med sin musicerande pastor Robert Eriksson passar på att bjuda på en gudstjänst med musik av just Håkan Hellström. Med temat Vi sjunger hoppet. Det blir musikkår, barnkör, solosång och stråkkvartett sammansatt av Maria Larsson och med Ulrika Henkelman på orgel till ett par sommarsalmer som alla kan sjunga med i. Men först hör vi musikkåren.
Välkommen. Joel sjöng precis: med dig börjar somrar, med dig börjar stormar. Vi firar gudstjänst på pingstdagen och välkomnar det som sätter våra liv i rörelse. Det kan rusa igen, som sommaren, rusa och förhöja. Men det kan också rasa runt i hela systemet och liksom suga musten ur den. I Håkan Hellströms text och musik rusar och rasar det precis som i livet. Och ur det, tycker jag, reser sig en helare och mer kapabel människa, en levande människa, en med tro på kärleken och med hopp för världen och framtiden. Så ja, vi sjunger hoppet den här pingstdagen och vi lägger Håkan Hellströms låtar i den liturgi som vi firar här i Betlehemskyrkan varenda söndag. Låt det bli ett sätt för dig att komma i kontakt med dig där du är i ditt liv, i dina relationer, i relation till en orolig värld och i relation till det som är större och som vi kan kalla Gud. Välkommen till oss. Välkommen till en gudstjänst som är som en portal in i sommaren och in i kärlekens omvälvande kraft.
Jag läser från Psaltaren 104, vers 27-31. Alla sätter sitt hopp till dig. Du ska ge dem föda i rätt tid. Du ger dem och de tar emot. Du öppnar din hand och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta. Du tar ifrån dem deras ande och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Må Herrens ära bestå för evigt. Må Herren glädja sig över sina verk.
Vi ber. Vi kommer till dig med all världens brustenhet och oss själva som en del av den. Omslut oss med din nåd. Guds nåd omsluter dig. Du är förlåten. Förlåt andra liksom dig själv. Du är försonad. Låt försona dig med andra. I Jesu namn. Amen.
Thank you. atmosfären. Hon skär sig i handleden i solskenet, för hon säger att hon redan ser Spanien.
Vi sjunger tillsammans psalm 201, En vänlig grönskas rika dräkt.
Thank you.
Vad kan väl sätta oss i rörelse och få det att rusa i oss som våra sommarsalmer? Sommarsalmer som väcker minnet av somrar som har varit och somrar vi längtar efter ska komma. Eller som när barnen sjunger som de nyss gjorde i Håkan Hellströms lovsång med orden: jag tror på gröna ängar och på blommorna. Jag tror på peace and love and understanding för all evighet. Populärmusik är som luften vi andas. Vi märker den knappt, för vi är marinerade i, liksom sammanvuxna med, populärmusik. Väl använt i sammanhang som kyrkan bjuder det möjlighet till igenkänning. Väl använt är det med och sätter något i rörelse i oss. Barnen ska sjunga igen, ett av Håkan Hellströms små smycken. Ett närmast perfekt litet stycke. En hyllning till ett du och till hur vi hör ihop i smått och stort.
Thank you.
Jag läser ur Johannes evangeliet kapitel 14, verserna 15-19. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre. Men ni ska se mig eftersom jag lever och ni kommer att leva.
Hela världen står i blom. Det är pingstdagen idag. Allt som jag har längtat efter hela mörka vintern är här. Som Håkan Hellström skaldar, mitt hjärta är en fågel som vill sjunga. Och nu får hjärtat sjunga i kapp med fågelsången i Azaleadalen vidare in på Nordhemsgatan och sedan Andra Långgatan uppför Stigbergsliden. Livet är för många av oss fyllt av sorger och svårigheter. Trots att solens ljus och lundens sus och bäckens sorl bland viden förkunnar sommartiden kan det vara mörkt inom oss. I Sverige älskar vi våren och sommaren. Vi slipper gärna mörkret. Både bildligt och bokstavligt. Samtidigt är det ett faktum att halva vårt liv levs i mörker. Det gäller inte bara en lång mörk årstid från oktober till mars. Vi har dag och vi har natt. Kanske ser fördelningen ut ungefär så också i den mänskliga erfarenheten. Minst halva vårt liv levs i mörker, alltså i ovisshet eller i sorg. Det kan handla om saker vi själva påverkar, som att flytta till en ny okänd plats eller kanske att bli förälder. Eller saker vi inte styr över, som sjukdom, skilsmässa, en nära anhörigs bortgång. När vi lever i ovisshet eller sorg vill vi ofta ta kontroll över situationen och få ljus över vår situation. Vi vill lämna mörkret för ljuset. Men tänk om vi kunde ha modet att ta några djupa andetag. Våga stanna kvar en stund i mörkret istället för att försöka fly. Det är nog just det modet som Håkan Hellströms musik ger till mig. Det är text och musik som hjälper mig att inte direkt fly i rädsla, utan våga tro att det finns en kärlek som bär mitt i mörkret, sorgen, ovissheten, och att jag därför kan våga stanna kvar i mörkret och kanske finna en dold pärla där. Idag kallar jag den dolda pärlan för anden eller hjälparen, som är pingstdagens stora tema. Det är min tro att hjälparen finns där, djupast inom dig, i ditt hjärta. Vad har talet om anden och hjälparen att göra med livet du lever idag? Ja, mer än du anar, tror jag. För anden är inte bara något som dyker upp på scenen för 2000 år sedan på pingstdagen i en berättelse i Nya testamentet. I sista minuten på något vis, i universums 14 miljarder år långa historia. Nej, anden har med själva livet i universum att göra. Det är någonting evigt vi talar om. Vi läser i skapelseberättelsen om hur en gudsvind sveper över vattnet när Gud skapar. Anden är närvarande när allt blir till. I de flesta kulturer är ordet ande och andetag ungefär samma ord. Och i de flesta kulturer ses anden som någon eller något som ger liv. Om vi har anden så är vi vid liv. Om vi inte har anden så är vi inte längre vid liv. Det hebreiska ordet ruach betyder andetag eller ande. Och det grekiska ordet pneuma betyder andetag eller ande. Anden hör alltså samman med andningen. Så oavsett hur bekant du är med Bibelns berättelser om pingstdagen, har anden med ditt och med mitt liv att göra. Ja, kan det vara så att jag kan se livet som en gåva som Gud ger mig? Att jag är i kontakt med livgivaren i universum? I dagens evangelietext som vi hörde kallar Jesus anden just för hjälparen. Det ordet betyder bland annat försvarare, tröstare, rådgivare. Anden eller hjälparen kan ge råd, frid mitt i livet. När jag brottas med små och stora problem och utmaningar, då kan friden finnas där. Då kan jag inse att jag är inte ensam trots allt. Jag inleder ett tyst samtal med Gud. Jag vågar be om att få tröst, råd och uppmuntran, att få se nya vägar öppnas i livet. Och ibland när jag minst anade får jag just den där trösten och jag upplever det som om nya vägar öppnas. Jag tolkar det som att hjälparen möter mig. Kanske har du också den erfarenheten. Det kan ofta vara mörker inom och omkring oss. Halva vårt liv levs i mörker, bokstavligt och med all säkerhet existentiellt. Men vi är inte ensamma i mörkret. Gud är där. Och ofta verkar det som meddelar sig Gud genom andra människor. För det är svårt att stanna kvar ensam i mörkret. Det är svårt att se och sätta ord på livets svårigheter utan sällskap. Vi kan få bli del av en större samling människor där vi får lysa upp vägen för varandra och bära varandra igenom mörkret. Och det kan mycket väl vara kyrkans rum. Här möts vi för att om och om igen höra kärnan i evangeliet. Och idag sker det ofta genom Håkan Hellströms ord. Jag tror när vi går genom tiden att allt det bästa inte hänt än. Det sjunger vi idag. Och nu undrar jag, finns det något villkor egentligen för att ta del av pingstens budskap av hjälparen? Vi lär oss ju tidigt i samhället att om jag presterar så här mycket blir utfallet ungefär så här. Prestation och belöning. Pingstdagens budskap säger något helt annorlunda. Det handlar enbart om att Gud ger människan en gåva som är helt ovillkorad. Och det är också innebörden av ordet nåd, gåva, gratis. Mänsklighetens uppgift är bara att ta emot gåvan. Och jag hörde en sann berättelse om en pojke i rullstol som är på en Håkan Hellström-konsert en varm sommarkväll i Göteborg på den tiden när Håkan sålde ut Slottsskogsvallen och inte Ullevi. Och pojken sitter nära scenen. Mot slutet av konserten regnade konfetti. Pojken försöker sträcka händerna för att fånga in lite färgglada pappersbitar. Det går inte så bra. Han blir ledsen och låter händerna vila i knät. Då händer det. Mängder av konfetti landar i händerna på pojken. Och förundrat på väg hem säger pojken till sin mamma: vad konstigt, ju mer jag kämpade desto mer flög konfettin iväg. Men när jag bara tog ner händerna kom konfettin till mig. Det tror jag är en vacker och sann beskrivning av tro. Vi människor kan inte påkalla Guds uppmärksamhet genom våra ansträngningar. Vi får bara ta emot med händerna i knät. Så till sist, när vi befinner oss i mörker, då kan vi kanske undra, var är Gud? Pingstdagen berättar för oss att Gud är där vi är. Gud är vårt liv och vårt medvetande, närmare oss än vi är oss själva. Och just därför kan vi ta ett steg i taget, en dag i taget, trots att vägen är dunkel, i en tillit till att det ska bära trots allt. Och nu vill jag sjunga en sång för dig som heter Pärlor. Och texten lyder: om du går i mörker och det regnar stenar, om inte ett modershjärta slår för dig, gå syster, gå bror, det är så de gör pärlor. Hjälparen finns närmare än du tror. Du och jag är omslutna av Guds kärlek. Amen.
Om du går i mörker och det regnar stenar, om inte ett enda modershjärta slår för dig, gå syster, gå bror, det är så de gör pärlor ströva på. fast regnbågen genomskåda. Det är så de gör ädelstenar, och från Golgator hala av spottloskor en vulkan bland tändstickor.
Tack Gud att du har gett oss livet. Hjälp oss att ta emot det liv som du ger varje dag. Tack Gud att du ger oss hjälparen som tröstar, ger mod och hopp. Och tack att vi kan få hjälp och stöd på livets resa genom kyrkan. Gud, vi ber om fred. Tack Gud att Jesus Kristus är vår fred och att du genom hjälparen, den heliga anden, skapar en ny gemenskap på jorden. Led oss alla från död till liv, från lögn till sanning, från vanmakt till hopp, från rädsla till tillit, från hat till kärlek, från krig till fred. Låt freden fylla våra hjärtan, vår värld och vårt universum. Amen. Vi ber den bön som Jesus lärde oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
Vi sjunger hoppet. Och hoppet, det är något vi gör med något slags moralisk kompass. Vi sitter inte bara och hoppas. Och i musik som i gudstjänst kan vi bli berörda och påminna om vilka vi är, vad vi kommer ur och vart vi är på väg. Ur det reser sig en helare och mer kapabel människa. En med tro på kärlekens omvälvande kraft och med hopp förstått som ett aktivt verb, något vi gör. Hopp för världen och framtiden. Betlehemskyrkan i Göteborg tackar för den här gången. Och Joel som inledde våran gudstjänst ska nu få avrunda med de hoppfulla orden.
Fortsätt när mörkret kommer och allt gör ont. Fortsätt som ett höstlöv i vårens första flod. Som ett hjärta som vägrar sluta slå. När varje bön gått åt. Fortsätt. Hitta mig när som helst på samma gator som seder. Blivit sparkad runt några gånger, som en del måste bli för att fatta vad som betyder något. Och vem som går att lita på. Men när du var med mig, musiken slutade. Som ett skämt där under träden och bakom stängslet. Slutade aldrig.
Håkan Hellströms låt Du är snart där avslutade gudstjänsten här i Betlehemskyrkan i Göteborg. Pastor Robert Eriksson predikade. Alla musiker presenteras närmare på hemsidan sverigesradio.se. Sök på gudstjänst. Och här finns också bilder samt denna och andra gudstjänster att lyssna på i 30 dagar efter sändning. Tekniker var Henrik Henriksson, Bengt Pettersson och Tobias Sandin. Och jag, Neta Normo, producerade för Sveriges Radio P1.
Och nu låter det så här i P1.
Sveriges Radio, program 1.
Stockholm Motala.
Radiofynd.
Tiden efter andra världskriget spåddes bli dyster av den samlade ekonomiska sakkunskapen i västvärlden. Man ansåg att det väntade en arbetslöshetskris av 30-talsmått efter 1945. Kris blev det, men en helt omvänd. Det blev istället stor brist på arbetskraft. Ekonomins hjul snurrade plötsligt snabbare än kanske någonsin. Inte minst i Sverige som fick en rekordartad tillväxt där både företagsvinster och löner steg mycket snabbt. Janne Josefsson, radio- och tv-journalist, växte upp i förorten Biskopsgården som stod inflyttningsklar på 1950-talet.
Alltså, detta var ju, kan man säga, folkhemmets, socialdemokratins guldålder. Man levererade, man hade, tankarna var ju den traditionella svenska arbetarklassen. Det var ju Biskopsgården. Papporna var hamnarbetare, volvarbetare, varvsarbetare och sånt där. Och mamman var ofta hemma och så tryggade man ju på ekonomin genom att mammorna kanske också började jobba och sånt där. Men man såg ju konkret, man kunde äta lite bättre på helgerna, man fick tv, pappa fick en vecka semester, två veckor semester, tre veckor semester, kunde ta körkort, en bil, vi kunde hyra en sommarstuga i Lindome. Bra skolor som bara blev bättre, vi arbetar, killar och tjejer kunde gå vidare till gymnasium och universitet. Jag gick till vuxengymnasiet och sen till universitet och journalisthögskolan. Det där är ju betydelsefullt hur man ska se på den tiden, för det var ett folkhem som levererade, det var inte rättvist, de rika var rika, men det var någon slags golden handshake. Mm. Man kom överens om ett gott samhällsbygge. Idag är det helt raserat.
Den stora standardhöjningen för arbetarklassen i Sverige förde med sig att arbetarna tog för sig på alla nivåer i samhället. Ett ekoklipp 1970 illustrerar detta.
Rabén och Sjögrens romanpristävling där högsta priset är 25 000 kronor har vunnits av fru Maja Ekelöv från Karlskoga. Författarinnan som arbetar som städerska har kallat sin bok Rapport från en skurhink och det är hennes debutroman.
Fru Maja Ekelöv, hur kom det sig att ni började skriva den här boken?
Ja, jag har skrivit undan för undan under ett par års tid när jag... Det har varit något som jag tyckte var roligt att skriva om.
Det budskap som ni vill ha med boken, vad är det?
Om jag på något vis kan göra så att arbetarna i Sverige och i världen får det bättre så vore det ju det bästa för mig.
Vad kommer ni att göra med prispengarna, 25 000 kronor?
Betala mina skulder och så ska jag skicka en slant till FNL.
–1960-talet var för många kronan på välståndsbygget. Ungdomen tog över på bred front, inte minst i arbetslivet. Författarinnan och journalisten Vivica Lärn berättar om sina första år i arbetslivet på kvällstidningen GT– –som på 60-talet ägdes av Göteborgs handels- och sjöfartstidning HT.
Och där jobbade många, bland annat jag då–
och det var mitten på 60-talet. Och det var ju fantastiskt roligt där. Och liksom man, det var så ont om folk hela tiden och så mycket jobb. Så man var ute på 5-6 reportage om dagen och alldeles. Och allting kom in. Och så åt vi lunch. Det gjorde vi 9:30 i HT:s lunchrum då en trappa upp. Och då gick alla på tå och sa att de sover. När vi gick genom HT:s korridor. Räck de inte, de sover. För det var så vi betraktade dessa intellektuella journalister.
Som var äldre medelålders män, ja. I allmänhet.
Ja, det var det.
Beträffande lönehöjningarna de närmaste 2 åren så förespår man inom regeringen en höjning 1968 med 8%, medan höjningen året därpå väntas stanna vid 6%.
100-årsserien görs av Tommy Johansson för Radio Fynd.
Sveriges Radio, sedan 1925.
Hej, hej, det här är Louise Epstein.
Det vore liksom helt orimligt att det skulle finnas en liksom mini-Louise i din hjärna som styrde allt.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Och vem skulle styra den där mini-Louisen?
Finns mycket att ta reda på. Jag tycker om det här rådet att man ska byta perspektiv och faktiskt såra sina känslor också.
Jag tycker det är lysande.
Nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
Och idag i P1 5:30, och då handlar det om drömmar i hjärnan på Louise Epstein. Nu ska det handla om mode och populärkultur.
Susanne, jag har ju på mig ett par oerhört lappade och lagade byxor idag för programmets tema. Kolla här.
Jag ser.
Du ser inte jätteglad ut. Nej, men alltså jag har ju lagat dem här i 4-5 olika omgångar. Varje gång jag tar upp dem så tänker jag, nu slänger jag dem. Men sen så nu efter förra veckans program så blev jag inspirerad att laga dem ytterligare en gång. Och jag vill bara säga att de är ju från ett tjusigt modehus från början.
Mm, det är svårt att säga kan jag säga. Men hur känns det att vara lappad överallt?
Jo, det är det jag vill berätta för dig. Att eftersom du kanske en dag kommer stå inför det här, du som dessutom är minimalist. Det kommer bli svårt för er, för att man känner ju de här lagningarna. Det här är linnebyxor, så att lagningarna liksom buktar ut. Det är både på stjärten och på knäna. Och vet du vad det känns som?
Nej,
det känns som att ha på sig en lådbil.
Ja, men jag beklagar verkligen. Men jag är å andra sidan glad att du tar jobbet på allvar.
Ja, jag tänkte så här, jag är inspirerad av historieätarna, så att jag gör bara det som vi pratar om. Det är självklart för mig att jag gör det här för din skull, för programmets skull.
Mm, tack.
Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
Ja, men det är ju 80 år sedan andra världskriget tog slut, och vi här på STIL har tagit på oss den här stora uppgiften att berätta om kriget och modet, eftersom det hände så mycket under den här tiden.
Det gjorde det verkligen.
Och förra veckan så pratade vi om hur modet, framförallt då i Europa, påverkades av andra världskriget. Du berättade om hur Storbritannien steppade upp och designade top-notch-grejer till allmänheten. Du berättade om de franska kvinnorna, hur de tillverkade oerhört extravaganta hattar av gamla sågspån som en slags motståndshandling då, mot att vara ockuperade. Som jag tolkade, en kreativitet som föddes under de här begränsningarna.
Nöden är uppfinningarnas moder, som man säger. Stämmer.
Och idag rullar vi då vidare till efterkrigstiden. Och vi hoppar in där vi lämnade i förra snacket, modehuvudstaden Paris. Hur är det där när kriget väl tar slut?
Ingen vidare får man väl säga då, i fråga om mode, inte minst. För många modehus har ju stängt.
Alltså bara stängt?
Ja, men Chanel stängde redan 39, och Elsa Schiaparelli lämnade 41, och stängde hon. Och Madeleine Vionnet stängde också 39, Jean Patou, många stängde.
Så bara helt tyst då i 4 års tid?
Ja, men en hel del modehus var faktiskt öppna. Men ungefär hälften tvingades stänga av olika anledningar. Men de som var öppna, de gick ju bokstavligen på halvfart. För de fick bara använda 50% av det material som de hade gjort före kriget. För tyskarna satte stopp för slöseriet. Men modehus som Nina Ricci, Balenciaga och förstås mannen som vi talade om förra gången, Lucien Lelong, de tuffade på, kämpade vidare.
Lucian Long, min favis. Han som stod upp för modet så att nazisterna inte kunde flytta hela Paris till Berlin då.
Ja, de ville ju öppna nya modehuvudstäder i Berlin och Wien. Men det sa Lucian nej till. De ville också deportera, de ville ju flytta arbetare och hantverkare och modeskapare då. Och en hel del ville de också sätta arbetsläger, för alla kunde inte hänga med. Så man beräknade att Lucian Long räddade runt 12 000 modearbetare från att sätta arbetsläger, de som inte kunde hänga med till Wien och Berlin.
Det är otroligt. Mm. Han, den här Lelong, han känns ju som en nyckelfigur i hela modehistorien.
Ja, men han var ju ordförande i Chambre syndicale de la haute couture, typ fackförbundet för mode. Så han hade ju mandat att prata för sig och prata för modeskapare.
Varför har vi inte gjort ett program om honom?
Men säg det, men det är ju kul att ha en annan kvar att berätta om. Men hur som helst, det är fortfarande miserabla förhållanden efter kriget. Det är svårt att få tag i mat och jobb och inte minst kläder.
Jag har hört att vintern 1945 har kallats för den hårdaste vintern i mannaminne. Det var tydligen svinkallt.
Mm. Men det stoppar inte de franska modeskaparna, kan jag säga. För efter kriget, direkt efter kriget, så mobiliserar de för att rädda det franska modet.
Hur då?
Ja, men de funderar på vad ska de kunna göra för att sätta Paris på modekartan än en gång. Framförallt handlar det om att återta den franska kulturen, liksom, där mode spelar en enormt stor roll, får man inte glömma.
Alltså en liten sidofråga, varför är det så att fransmän är så förknippade eller kanske besatta av just mode?
Ja, men de har en superstark tradition av det som sträcker sig tillbaka ända till Ludvig den 14, som mer eller mindre institutionaliserade lyx och mode som en del av Frankrikes kulturliv och ekonomi.
Alltså institutionaliserade, ja. Vad betyder det?
Ja, men att det var, jag ska inte säga förstatligande, men det var ju sanktionerat från högsta ort att det var viktigt att satsa på.
Otroligt. Mm. De vill sätta mode Paris på kartan igen.
Ja.
Make Paris